Vi läser från Lukas evangelium om bönen när Jesus lär lärjungarna att be. Så vi läser texten där i Lukas 11 från början. En gång var Jesus på plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, kommer ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: Om någon av er har en vän som går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm om han ber om en fisk? Eller en skorpion om han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Amen. Pojke som var lite otrevlig mot sin familj, så mamma skickade in honom på sitt rum och sa: Gå in på ditt rum och tänk över hur du beter dig. Och pojken går in på sitt rum och tänker över hur han beter sig och kommer ut efter en stund och säger: Mamma, nu har jag tänkt över hur jag beter mig och jag har bett en bön. Ja, men vad bra, sa mamma. Vad bra om du har bett en bön, och speciellt om du har bett om att få bli snäll igen. Nej, mamma, jag har inte bett en bön om att bli snäll igen. Jag har bett en bön om att du ska stå ut med mig. Pojken hade åtminstone förstått att bön förvandlar oss och förändrar situationer. Precis som Helena berättade om när det gäller ett sånt där tydligt pengaunder. Alltså bön förändrar. Och jag tror att är det något område som du och jag har svårast med, så är det bönen. Just därför att den är så viktig. Just därför att den förvandlar oss, dig och mig. Personligen, den förvandlar gemenskapen, den förvandlar omständigheter, situationer, livsomständigheter. Och det här gör att för dig och mig, vi måste liksom gå till källan och titta. Och var är källan någonstans? Och den finns hos Jesus. Har du tänkt på det att Jesus, ni vet allt det här det jag säger just nu här om Jesus och hans liv, men tänk er in ändå. Gud har en plan för den här världen, så tänker han: hur ska jag genomföra det här? Jo, men nu vet jag. Jag skickar min son till den här världen. Och så gör jag så att jag ger dem en, vad ska jag se, jag skriver ett edikt och skickar ut och talar om för alla precis min vilja, hur det är, och så följer alla den på en gång. Nej, så gjorde han ju inte. Han tänkte istället: jag skickar min son och så låter jag honom leva där. Ja, just det. Det får han göra. Han får leva ett antal år där. Det blir bra. Men hur då? Jo, just det. Han får samla några personer runt om sig. Och de där personerna, de ska han leva med. Nästan bara med dem ska han leva med, ja. I 3 år. Och så ska han lära dem det jag har på hjärtat. Ja, så får det bli. Alltså i mina öron, mina vänner, så blir det lite konstigt, om jag ska vara riktigt ärlig. När vi läser historien så ser vi att det är jättemånga revolutioner och allt möjligt som har startat med människor med drömmar och visioner. Och de har gått ut och de har gjort revolution och de har tvingat på sig på folken och fått makt över dem. Eller hur? Men Guds plan var en annan. Därför att han vet att det enda som kan förändra dig och mig, eller en människa, det är när någonting uppsnappas på riktigt, tar fart i en människa. Så Guds plan var egentligen helt perfekt och utmärkt. Därför att leva tillsammans med Gud själv i mänsklig gestalt gör att det som Jesus levde och gjorde under 3 år, det upptäcktes, det levdes, det liksom implanterades i de 12, egentligen i 3 allra närmast. Petrus, Jakob, Johannes. Sen var det 12 med de 3 inräknat. Och sen blev det 72. Och sen folkmassan som lyssnade och så vidare. Men Gud visste vad han gjorde, mina vänner. Och vad var det han då gjorde? För det som hände var ju någonstans, de vandrar med Jesus i 3 år. Och så upptäcker de, Jesus, det är ju häftigt med dig alltså. För du går fram och du möter människor och du förändrar deras liv. Och du går fram och du möter ondskan. Ondskan grinar oss i ansiktet. Och du bara talar till ondskan och så försvinner den. Eller vi åker ut i en båt och det är storm. Och du bara ställer upp och så bara, shh. Och så blir det tyst och lugnt. Hur gör du, Jesus? Alltså det som händer är att lärjungarna lever med Jesus i hans liv. Går med honom och upptäcker, Jesus, du är någonting som vi inte är. Hur gör du? Hur gör du? Och så upptäckte de med tiden, och det du och jag upptäcker när vi läser Lukas evangelium. Läs hela Lukas ska du få se. Jesus ofta försvinner bort. Vart är han nu? Det är frukost. Hallå Petrus, har du snackat med han idag? Nej, 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 han gick upp tidigt i morse. Vart är han då? Ja, jag vet inte. Han gick åt det hållet tror jag. Men nej, han gick dit och säger Filippos. Och så till slut kom de fram till, han är ju och ber. Han är och ber med sin fader i ensamhet. Och andra gånger sa han, killar, det här funkar inte längre. Med mina ord nu då. Det här funkar inte längre, killar. Nu är det dags. Nu drar vi oss undan. Följ med mig till en enskild plats så att vi får vara ensamma och be. Och vila oss. Okej? Okay? Ja, visst. Och så drog de iväg. Och min poäng blir, de insåg att bönen som Jesus hade i sitt liv, kontakten med fadern, var helt avgörande för Jesu liv. Och det är inte konstigt när vi kommer till Lukas kapitel 11. Och Jesus än en gång har varit på en plats och bett. Och de bara ser, det här gör någonting med hela Jesus sätt att vara. Hans uppdrag, hans tjänst får kraft, får energi från det som han gör när han går undan och när han är borta och skippar frukosten. Vad är det med han? Gillar han inte fisk och ägg? Och så säger han till slut, Jesus, snälla du, lär oss att göra det du gör. Lär oss att be, Jesus. Hur gör man? Vi ser ju att du förvandlas. Och så säger han, så här ska ni be. Och så får vi den bönen som vi många gånger använder i olika sammanhang och ber Fader vår. Det är då vi får den bönen. Och egentligen vet vi att den bönen är inte bara något vi ska rabbla, upprepa, liksom ord för ord bara. Utan det är en mönsterbön. Och jag ska inte gå igenom alls hela den bönen i den här predikan. Utan poängen, det första jag vill säga, det väcks en törst i lärjungarna. När de lever med Jesus, vandrar och går med honom genom livet. Så de kan inte annat än att ställa frågorna. Och frågorna kommer från deras hjärtan. Och jag tror att det är enda sättet att bli förvandlad. När du och jag går tillsammans med Jesus och ser det som en levande relation, en vandring genom livet, så kommer det väckas frågor i ditt och mitt inre. Det kommer att bli en törst där. Och när den törsten är så tydlig för oss, då ropar vi till slut efter vatten, eller hur? Det var precis det lärjungarna gjorde. Jesus, vi längtar efter det du har. Ge oss det. Hur ber man? Hur gör man? Och så ger han dem en mönsterbön. Jag tror att det här är avgörande för att vara ett Guds barn, en kristen, att vara församling, att ge till nästa generation. Vi såg en ny generation stå här uppe för en stund sedan. Hur ska vi ge dem det här? Men det räcker inte med att säga att gå till kyrkan och sätta och lyssna på predikan. Det är bra. Det är jättebra att ni är här. Jag är otroligt glad att ni är här idag, för då kanske jag får lön också. Fast jag hörde av Janne i morse att man ska inte ha någon lön tydligen. Ja, i alla fall. Poängen är ju den. Vi får en törst av att umgås med Jesus och med andra som har lärt sig av honom. Jag tror att enda modellen att ge varandra eller andra liksom innehållet i tron, det är att du och jag måste leva nära Jesus, han som är källan. Och säga: Jesus, lär mig, be, lär mig vad det är att gå tillsammans med dig. Och jag lär mig av andra som har lärt sig. Så den unga generationen kan bara få tag i det här om de ser vad du och jag gör. Bara så. Och Gud visste det från början, därför visste han planen. Enda planen är inte bara att Jesus ska stå på berg här och där och predika. Han måste gå med några nära sig. Riktigt nära sig. Då, bara då får de tag i vad det här är. Och det fick de. Och de lärde sig. Och de förstod till slut att enda sättet att lära sig det här livet, det är att gå nära Jesus, att leva med honom i hans böneskola och förstå att bönen är nyckeln till relationen med Gud och till att få kraft i sitt liv. Det finns en kille som heter Andrew Murray. Han skriver i en bok som heter just Med Jesus i bönens skola. Där skriver han så här: Jesus never taught his disciples to preach, only to pray. Alltså, Jesus lärde aldrig sina lärjungar att predika. Bara att bedja. Har ni tänkt på det? Jag har inte knappt tänkt på det tidigare. Jag blir lite besviken. Jag älskar att predika. Men Jesus egentligen, det var ju aldrig någon som frågade om: Jesus, hur gör du när du predikar på berget? Eller när du står där och talar till folk, hur gör du? Och så gav han de tre punkter hur man gjorde. Nej, det var ingen sån fråga. Det får vi lära oss ändå. Det Jesus gjorde var att han lärde dem att be. Så här gör ni. Och det är så tydligt att se i evangelierna överlag när man lär sig om bönen genom Bibelns ord. Att Jesu kontakt med Fadern är hela grunden för hans tjänst. Johannes skriver, lyssna vad Johannes säger. Vad säger Johannes? Jo, han säger så här tydligt. Ska vi se vart jag är, bara i mina papper här. Papper och papper. Vad skriver vi sånt här för? Då säger Johannes följande. Eller det är ju Jesus som säger det såklart. Jag hittar det inte ens. Det var ju jättebra det här. Jo, här. Johannes 5. Så här står det. Sannerligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen, och hör nu, och visar honom allt vad han gör. Hörde ni? Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärna ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Alltså, om Jesus skulle göra rätt och göra det han var kallad till att göra, var han tvungen att få kontakt med fadern. Och han var tvungen att dra sig undan och vara med fadern, så att fadern kunde, vadå, visa honom vad han skulle göra. Då tänker jag, om Jesus behövde det, så behöver jag och du det. Jag behöver vara med Gud. Jag behöver lyssna till hans röst. Jag måste som hans får höra på herdens röst och lyssna in. Vad vill du, Jesus, med mitt liv? Vad vill du att jag ska göra idag eller imorgon? Eller vad är nästa steg i mitt liv? Jesus, visa mig det. Och nu är det ju risken att vi får massa modeller eller tankar och vi tänker, men hur går det där till? Jag tror att det handlar om att börja vara med Jesus. Säg till Jesus i din vardag: Jesus, jag är här idag, jag vet inte riktigt alla sakerna idag. Jag har en del på punkter här, men du kan visa mig hur jag ska göra det här på bästa sätt. Jesus, visa mig vad jag ska göra. Och där börjar en känslighet för Guds vilja. Jag tror att dina och mina tankar, våra hjärtan formas i bönen. Det är därför bönen är så viktig. Inte i första hand alltid för att vi får tala om för Gud vad vi vill, utan för att när vi umgås med Gud så formas vi. Det är som precis Jeremias bild av krukmakaren, ni vet. Och den där lerklumpen på drejskivan som formas i Jeremia 29 och 11. Eller 29, kapitel 29. Det är så det går till. Och när Lukas i det här stället pratar om att vi ska vara uthålliga, då kan man ju fundera, vad betyder det egentligen? Den här killen som kommer och knackar på hos grannen och säger jag vill ha bröd, och så säger han nej, det går inte. Jag ligger och sover. Skärp dig. Och han ger sig inte. Han tänker inte gå därifrån förrän han får bröd. För tydligen har ju grannen bröd. Så han tänker inte ge sig förrän han får bröd. Och han får bröd med sig. Och till slut så går han. Och så står det liksom, om det inte är för vänskapen så gör han åtminstone för att inte bli bort utskämd. Alltså, han ger inte upp. Poängen är ju inte att Gud är den ovillige som ligger i sängen tillsammans med sin familj och inte vill gå upp. Det är inte poängen i historien. Utan det är att vara uthållig. Och det här är så jobbigt när jag hör det ordet, för jag vet hur lite uthållig jag är. Så det stör mig en aning när jag läser sådana texter. Därför att jag inser att det här är en kallelse till mig. Det är en kallelse att stå upp, att ta bönen på allvar, att faktiskt stå fast i det. Och så inser jag, hur ofta ger jag inte upp? Jag har bett en, två gånger, tre gånger. Och så får jag känslan av att Gud ligger kvar i sängen och inte vill hjälpa mig. Men det är inte så. Gud är mer än villig. Hela det här textsammanhanget jag läste för er alldeles nyss är en text som säger Gud vill ge oss allt det vi behöver. Allt det vi behöver. Varför vi ibland får vänta, det vet vi inte alltid riktigt. Vi anar och förstår att det finns mycket av kamp i den här världen. Det finns mycket av ondskans andemakter som slåss för sina liv, höll jag på att säga. Att få grabba tag om Guds församling, om Guds folk, att ge oss dåligt självförtroende, att ge oss dåliga självbilder, att ge en dålig bild av Gud, vem han är och allt det här. Och den här kampen, mina vänner, jag tror inte att vi ser den för vad den faktiskt är många gånger. När det står om Daniel när han bad, ni vet, i Gamla testamentet. Han bad och ängeln Gabriel kom efter 3 veckor med bönesvar. Då gick det inte på 1 minut eller 1 sekund. Då gick det på 3 veckor. Varför det? Jo, då säger ängeln Gabriel. Jo, därför att fursten över Persiens rike stod mig emot. Det var fight. Det var slagsmål i andevärlden. Och nu vet vi att vi står på den segrande sidan. Men varför vi inte alltid får svar kan vi inte alltid veta. Och kom ihåg en sak till när det gäller just det här med bönesvar. Jesus säger ingenting i den texten om att vi alltid får det vi vill ha. Eller hur? Det stod ingenting om det. Men det stod om att Gud hör bön och han svarar på bön. Men många gånger är det ju så, jag ber utifrån min begränsade bild, jag ber utifrån mina behov och jag tycker att Gud, just nu borde du faktiskt svara precis så här. Och så ger Gud ett mycket högt bud i hur han skulle kunna svara på bön. Och så säger kanske Gud ibland, det är jättebra Robert, det där är ett kanonförslag, men jag tar inte det tyvärr, jag har ett annat förslag. Och så har han en annan lösning, en annan väg, och jag förstår den inte och jag tycker att Gud är trög och jag tycker att jag själv är en dålig bedjare. Och ändå är Gud där och hör. För det är tydligt i bönen, vers 10. Ni vet den här om att vers 9 först när vi, den som ber, han ska, vadå, få. Den som söker han ska finna och den som bultar så ska dörren öppnas. Och sen står det, ty den som ber han får och den som söker han finner och den som bultar för honom ska dörren öppnas. Det är ett jättetydligt bibelord om bönesvar. Gud hör. Jesus poängterar verkligen i den här berättelsen att Gud inte är den som ignorerar våra böner. Och sitter och tänker, be på du, det är bra. Försök övertyga mig. Det är inte Guds, det är inte så han är. Han älskar dig och mig som sina barn. Han vill mer än väl ge oss allt det vi behöver. Så poängen här i texten är ju någonstans att förstå vem Gud är. Han är den som förser. Och förstå att när jag håller ut i bönen, står på hans löften, våga komma inför honom och säga: Herre, jag, det här är behoven. Så här ser det ut. Så är han där för att lyssna och komma med svar. Och sen har vi de här frågorna med oss. Hur då? Varför blir det inte alltid som jag ber då? Jag tror att jag uppfattat Guds vilja. Varför får jag det inte? Och där har vi inte alla svaren. Men en av svaren är ju att det är kamp också. Det är kamp om våra liv, vänner. Det är kamp i den här världen. Vi lever inte än i himlen, än hur mycket vi vill att det ska vara så. Och så vill jag avrunda med det sista i den här texten. Därför att jag tycker nästan att det är det viktigaste att få med oss. Och det är när Jesus tar jämförelse med oss som är redan onda. Och vi kan ju utlägga det massa på olika sätt. På vilket sätt är vi onda och så vidare. Men poängen är ju, jämfört med vem Gud är, eller hur? Så är du och jag inte perfekta. Eller hur? Vi är till och med onda jämfört med vem Gud är. Och då säger Jesus: till och med ni som är onda, ni förstår att ge era barn goda gåvor när de ber er om det. Så vi gör det. Vi ger ju inte dem en skorpion om de ber om ett ägg. Eller vi ger dem inte en orm om de ber om en fisk eller något annat. Eller ber dem en glass, ja då kanske vi ger dem en köttbulle ibland. Det händer ju istället. Säg, du får köttbulle först, sen får du glass. Men vi ger dem ju inte det som är farligt. Vi vill ju inte våra barn ont. Vi vill dem gott. Och så säger Jesus, och det är det här som blir så viktigt att förstå också. Då säger han: hur mycket mer skulle då inte er fader i himmelen ge helig ande åt den som ber honom? Och lägg märke till det här. Här har vi plötsligt ett bibelställe där Jesus är övertydlig till och med om vad vi kan be om. Där han säger att ber ni om helig ande, mina kära efterföljare, så får ni det. Halleluja, borde vi ropa. Eller hur? Alltså det är så att den bönen kommer alltid att besvaras av fadern. Och då tänkte jag, vad då helig ande? Hur är det med det här nu igen? Jo, vad är den helig ande? Enligt Zakaria 12 så är det bönens ande vi talar om, vänner. Det är bönens ande vi talar om. Hur ska du och jag be? Bönens ande vet hur han ska be genom oss, i oss. Bönens ande kan formulera de böner i dig och mig som kommer att leda till bönesvar. Bönens ande är den ande som du och jag behöver fyllas av för att vi ska kunna vara uthålliga. För att vi ska kunna stå där och be och bulta och knacka och vänta och söka för att finna. Det här är så avgörande att förstå. Den heliga, utan den heliga ande finns inte kyrkan, vänner. Det är faktiskt så. Vi kan bygga upp strukturer. Vi kan bygga hus. Vi kan sätta upp kors på dem och kalla dem för kyrkor. Men utan den helige ande, bönens ande, finns ingen levande kyrka. Det är bara så. Det är inte konstigt att Lukas är intresserad av hur den helige ande ledde Jesus. Han till och med säger att helige ande ledde Jesus ut i öknen för att frestas. Det är ett litet märkligt bibelord. Men det står ju inte att han ledde honom ut i öknen för att frestas och sen frestade anden honom. Det står det ju inte, eller hur? Jag tror att helige ande var tvungen att vara där för att ge Jesus kraft att stå emot frestelsen i öknen. Och sen står det efter öknen, vad då? Jo, sen gick han fylld med andens kraft tillbaka in i Galileen. Halleluja! Det är bara med den helige andes kraft och liv, med bönens ande med oss och i oss, så vi kan göra det som Jesus sänder oss att göra. Det är bara så du och jag kan lära oss att be. Och vi gör det tillsammans. Det är bara när du och jag förstår att jag är kopplad ihop med er. Att du och jag kan be tillsammans. Att du kan be för mig och jag kan be för dig. Att du kan lära mig något om bönens liv. Det är bara så vi växer. Det är därför vi har fått varandra. Att be tillsammans. Så låt oss ta den här kallelsen och uppmaningen från Jesus med oss. Den här gudstjänsten och in i bönestunden nu som ska avsluta. För vi går in mot avslutningen av gudstjänsten. Men jag vill att du ska fundera över, och jag också själv funderar över, vart är jag i den här resan? För jag ser det så här att vi alla är på vandring. Och vi har kommit olika långt. Det är bara du som vet hur långt du har kommit. Du och Jesus vet hur långt du har kommit på den resan. Och tänk att få säga idag, Jesus, jag är här. Jag skulle vilja vara där borta. Jag tycker att jag har saktat ner länge nu. Andra kanske av oss sitter på sidan om och funderar på livet och tänker, men vart är du, Gud? Och hur ska det här gå vidare? Och för en del andra av oss kanske det är så att du har sprungit och du är alldeles utmattad och du orkar inte be en bön till, för du har bett allt vad du bara kan hela tiden och det känns som att det bara är att trampa i klister. Nu är det dags att säga, Jesus, fyll mig med din helige ande. Jag vill be om det som står om i Lukas. Jag vill ha den helige ande så att jag kan be utifrån det du lägger ner i mitt liv. I enlighet med din vilja, Jesus. Lär mig att bedja. Lär mig att bedja. Sök dig till förebedjarna nu. Gå och sätt dig här nere om du vill sitta bak i lokalen. Erika finns där som förebedjare. Och det finns flera av oss som kan be tillsammans med dig. Jag finns också här då. Lina finns här då. Helena. Sök dig till förbön. Säg, Jesus, ge mig mer av din heliga ande. Fyll mig med bönens ande. Jag klarar mig inte utan dig. Det blir bara tört och tråkigt. Jag behöver dig, Gud. För det är där vi är allihopa. Och sen har vi kommit olika långt på den här vandringen. Men Jesus vandrar med oss. Det är det som är så härligt att se evangelierna, att de går på en vandring och de lär sig hela tiden. Sök dig till här och tänd ett ljus om du vill det, som en symbol för den heliga andes eld i våra liv. Och så söker vi Herrens ansikte och tar emot av hans ande. Ska vi be tillsammans och tacka Jesus. Herre, kom över din församling, Herre. Kom över ditt folk, Jesus. Kom över oss. Jesus, vi klarar inte av att vara duktiga kristna som ska sträcka på ryggen och låtsas att vi har kraft och liv. Det enda vi klarar av det är att säga, Jesus, vi är beroende av din nåd och vi vill följa dig. Fyll oss med ditt liv. Fyll oss med din ande. Ge oss av bönens ande, Herre. Så att vi förstår vad det är att be och söka dig och söka din röst, din vilja. Kom, Herre Jesus, över den här församlingen. Kom över alla kristna i den här stan, Herre. Och låt ditt folk få bli ett bönens folk, Herre. Fyllda med din ande. Herre Jesus, var med oss nu i avrundningen av gudstjänsten. Och låt oss sträcka oss efter mer av dig. Kom helige ande in i mitt liv, in i våra liv. Tänd oss och sänd oss, Herre, att gå. Men lär oss att bedja, Herre, efter vägen. Vi ber i Jesu namn. Amen.